Hej, välkomna till dagens juridikpodden. Fortfarande coronatider, nya beslut från myndigheter och regering, för den delen riksdag också, på löpande band. Senaste, Ville?
Ja, senaste. Det händer grejer hela tiden, men det som var en stor grej i morse var ju att Finansinspektionen gick ut och sa att man skulle göra så att bankerna kunde möjliggöra för låntagare, bolånetagare tror jag, att få amorteringsfritt ända fram till 2021 någon gång, om jag inte läst helt fel. Och det är ju ganska stor grej, för att det berör ju, jag vet inte hur många procent av Sveriges befolkning, men det är många som har ett bolån i alla fall. Så att sådana grejer händer ju nu på löpande band, så att det vidtas ju verkligen åtgärder från olika håll och kanter.
Dessutom är ju den lagen ganska ny. Det är en sån här så kallad omdiskuterad lag som ju kom till efter det att Finansinspektionen själva ansåg att de skulle kunna besluta om det här med amorteringskrav, och så sa man att så får man inte göra det, det måste lagstiftas i Sveriges riksdag, och det är ju tämligen nyligen som det här skedde.
Ja, så man måste ju säga, och det har vi pratat om tidigare internt på redaktionen, att det är ju många myndigheter nu som verkligen dels får leva upp, som inte kanske liksom står i rampljuset så ofta annars, och så sätts ju verkligen vårt myndighetsväsende på prov här, för att de har ju ganska stora möjligheter att göra ingripande åtgärder och vidta olika krispaket och sådär. Och ja, det är intressant. Jag tycker bara att de har väldigt mycket makt, våra myndigheter.
Ja, Erik, vad säger du?
Ja, men jag tycker, vad gäller det här, tycker jag det ska bli intressant. Nu har inte jag läst dokumentationen särskilt noga, men hur påverkar det här folk som vill köpa en bostad och så att säga skaffa ett lån till att köpa bostad? Är det, för det har ju också funnits ett amorteringskrav och sådär, så att försvinner det, så kanske det är ett sätt att boosta marknaden för fastigheter.
Alltså det kan inte jag i huvudet, men jag vet att Storbritannien i alla fall diskuterade, eller om de till och med infört ett totalstopp av såväl försäljningar som nyköp av bostäder för typ en eller två veckor sedan. Så de har ju uppenbarligen diskuterat det här med att bostadsmarknaden inte ska drabbas av corona på samma sätt som det gör man köper och säljer just nu. För jag antar att bostadsmarknaden har förändrats de senaste veckorna.
Jag tycker det är intressant här, som gammal konstitutionell rättshaverist, allt som händer, och inte minst det som ni säger här, att man har i olika håll i världen gått in och satt stopp för saker, och även i svenska myndighetssfären så fattas det beslut på löpande band som får väldigt långtgående och inskränkande konsekvenser för vanliga människors vardag och fri- och rättigheter. Jag säger varken att det är rätt eller att det är fel, jag bara säger att det är värt att diskutera den typ av form som de här normerna kommer till under. Och dessutom så är det faktiskt så att myndigheter kan inte bemyndigas att fatta beslut som då på allvar inskränker grundlagsfästa rättigheter och sådär. Det här har vi pratat om tidigare i podden. Men just nu så känns det ju så att väldigt, väldigt många har stort förtroende för myndigheterna och anser att de har stark förankring i den situation vi befinner oss i att göra det här.
Ja, men du och jag pratade om det igår, Stefan. Tillväxtverket nu som får det här ansvaret för med de här korttidspermitteringarna, och där man ska då som företag redovisa olika typer av siffror och så för dem, för att få tillbaka de här pengarna som man då ligger ute med till sina anställda som man har permitterat under den här perioden. Det är ju en myndighet som, jag lovar att 20% av Sveriges befolkning visste inte ens att den fanns innan de hörde det nu med anledning av corona.
Alltså, jag tror du får vända på att säga 80% inte kände till att de fanns ens kanske.
Nej, och är en sån myndighet liksom rustade för den här anstormningen som kommer komma nu? Jag vet inte hur många som är anställda på Tillväxtverket, men det är klart att det sätts på prov en sån verksamhet nu när de blir the go-to-myndighet för alla företagare som har använt sig av det här permitteringssystemet. Idag kom beskedet om att H&M kommer att permittera 10 000-tals anställda. Alltså, det är många företag som ska lämna uppgifter till Tillväxtverket det närmsta halvåret.
Jag visste att de fanns, det ska jag säga. Skamligt vore det annars, men jag var inte särskilt införstådd med deras uppdrag från regeringen tidigare och sådär. Däremot så har jag följt dagligen den, får man säga, högst något levande materia som deras hemsida nu har utgjort sen den här krisen kom igång och de fick det här uppdraget. Och man kan säga att man skött det här bra, därför att tolkningar och tillämpningar inte tidigare har varit på tapeten när det gäller den här typen av verksamhet då. Och de oklarheter som har funnits har man faktiskt rätat ut frågetecken på sin hemsida på löpande band. Och även vid ett tillfälle har man skrivit att vi för en dialog med regeringen avseende framförallt småföretag om vikten av att även småföretag får ett stöd där så att de inte går under. Och det där visar på ett ganska aktivt myndighetsutövande där man då rådfrågar sin huvudman, det vill säga regeringen, eller till och med ger dem råd att agera på ett visst sätt. Någonting som onekligen har hörsammats ifrån regeringen. Erik, handen på hjärtat, kände du till Tillväxtverket tidigare?
Kände till gjorde jag, och de ingår så att säga i min dagliga myndighetsbevakning av de sidor som jag varje dag öppnar för att gå igenom och se om det har hänt något. Men det har väl inte kommit mer än kanske en handfull nyheter från Tillväxtverket de senaste åren. Så att jag säger lite som du, jag har ingen riktig uppfattning om deras verksamhet innan det här skedde.
Nej, men det är bara att hoppas att regeringen då, det är klart att de noga väljer ut vilka de sätter på viktiga positioner på alla myndigheter, men man kan ju tänka sig att vissa myndigheter som oftare befinner sig i hetluften, där kanske man är liksom, väljer personer som är redo för det, medan de här myndigheterna som då kanske inte är i hetluften lika ofta, jag hoppas verkligen att de är rustade för att klara av det här som kommer ske nu.
Jag tycker alltså att det är intressant, som Erik, som du säger här, så är det så att vi som jobbar med de här grejerna är dagligdags in och läser på myndigheter, i varje fall stora verks hemsidor, och ser vad som händer och tar del av informationen där. Men jag har aldrig tidigare hört en sån försonande, för att inte använda ordet snäll, ton, inte minst ifrån Skatteverket, där jag nu har penetrerat deras information kring möjligheterna till anstånd av skatter och så. Man undersöker uttryckligen att skulle det vara så att ni inte hinner lämna in er företagsdeklaration i tid, så kommer vi se mellan fingrarna på det. Så de orden använder man inte, men det är innebörden utav det. Man kommer inte heller primärt att i de här sammanhangen åberopa det så kallade företrädaransvaret, alltså det personliga ansvaret för styrelseledamöter, i den mån man inte har betalat skatter och avgifter som en direkt följd av corona. Och man verkligen så här uttrycker använder språkbruk som, jag menar, Skatteverket är kända för att ha en ganska strikt hållning, och betalar man inte in sina pengar på dagen så hamnar man hos kronofogden. Här är det en väldigt lång fördragsamhet, och jag tror de är uppmanade att göra det från regeringen också.
Ja, men vad tror ni kommer hända med typ kronofogden nu då? För jag antar ju med den här ekonomiska smällen som kommer komma nu mot alla som förlorar jobb och liknande, som sitter med mycket räkningar och lån och sådär, kommer kronofogden också tvingas bli lite snällare i sitt arbete, eller kommer de jobba på som vanligt?
Alltså, man ska skilja på i det här sammanhanget statens intressen och allmänna intressen som staten företräder i form av Skatteverket och så vidare, och enskilda intressen. Och när det gäller enskilda intressen så kan ju inte staten göra liksom så stora avkall på detta, men däremot så står det naturligtvis staten, alltså regeringen, ytterst statsmakten och regeringen, fritt att besluta om snällhet och anstånd och sådär när det gäller skatter som är statens egentliga inkomstkälla och så vidare.
Men är det de bolagen som kommer kunna dra mest nytta av det här nu? Alltså det vill säga typ inkassobolagen lär ju gå en ganska ljus framtid till möte, som vi tittar på hur den svenska ekonomin ser ut just nu.
Ja, kanske. Det kan inte jag svara på faktiskt.
Nej, men det måste ju vara så. Folk kommer ju vi kommer ju bli skuldsatta, många av oss, eftersom vi kommer förlora våra jobb i stor utsträckning, och ekonomin kommer ju bli sämre. Men vi har ju levt i en väldigt stark konsumtionstillvaro de senaste åren, och liksom vårt samhälle och vår ekonomi bygger ju på att vi fortsätter att konsumera, och många är ju upptecknade på olika typer av abonnemang och har som sagt mycket räkningar varje månad. Så att jag har svårt att se att det skulle gå dåligt för inkassoföretagen de närmaste 2 åren. I alla fall.
Ja, och även som vi var inne på innan, vad gäller, även om det är amorteringsfritt, så ska ju lånen betalas, och det, alltså, skulderna finns ju kvar. Och blir man av med sitt arbete, så förr eller senare så är det någon som vill ha betalt, så är det ju bara.
Och det här är möjligtvis det man kan höja ett litet varningens finger för, att de här anstånden som finns även när det gäller statliga skatter och avgifter, och när det gäller då till och med möjligheten för företag att få tillbaka retroaktivt den skatt man under det här året har betalat in, just för att möjliggöra en likviditet hos företagen. Det är klart att det inte är helt okomplicerat att göra så, därför att inte bara privatpersoner utan också företag har ibland en förmåga att leva över sina tillgångar, och de här pengarna ska en dag faktiskt trots allt betalas in, och då får man hoppas att man kan göra det så det inte blir en himla massa konkurser, och då pratar jag om långt efter det att coronakrisen är över då.
Ja, så jag tror att det här kommer få liksom långtgående konsekvenser när det kommer till ekonomin, men jag tror även att alltså, vi i dagens juridik, jag tror att det här kommer avspegla sig i de domar vi kommer se här framöver också. Det kommer leda till en annan typ av brottslighet, det pratade vi om förra veckan, men även på längre sikt så tror jag att det finns ju en risk nu när ekonomin troligtvis kommer bli sämre under en period att vi ser ökad brottslighet, det tror jag.
Ja, att corona och dess framfart kommer förändra hela samhället, det tror jag är ett faktum som vi inte kan ducka för.
Stora frågor, alltså då menar jag stora frågor av både juridisk karaktär men också av närmast existentiell karaktär ställs på sin allra yttersta spets här i de diskussioner som förs kring konkreta åtgärder. Då pratar jag inte om skatter och, som ska betalas och anstånd som ska beviljas och så vidare. Utan jag tänker till exempel på Socialstyrelsen som i anledning av den här coronakrisen kom helt nyligen då, förra veckan med nya nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. Och det här kan man ju då tycka är någonting som proffs och experter och så på juridik och etik och medicin ska kunna plocka ihop på att det ska gälla. Men det är inte helt enkelt när man ser vad det här handlar om, att prioritera ett människoliv framför ett annat, va? Och att hamna i ett läge här när till exempel respiratorerna är slut, där någon måste fatta ett beslut om att den här människan som just nu ligger i en respirator och överlever tack vare den kommer nu att dö, för att vi fattar ett beslut om att lägga den här respiratorn till gagn för en annan person som av den här prioriteringslistan då att döma har bättre rätt till den. Och jag menar, normalt en aktiv gärning som syftar till att, eller som i vårt fall har en indirekta följden till att någon dör och där man då är medveten om detta, brukar vi kalla för mord, va? Påstår inte att läkarna gör sig skyldiga till mord här, men det stämmer ju till väldigt, väldigt stor eftertanke trots allt att man har upprättat den här typen av prioriteringslista. Jag säger inte att det är fel, jag bara säger att det är mycket stora värden som står på spel när man börjar sätta sånt här på pränt.
Verkligen, och jag menar, det blir ju som du säger mer eller mindre existentiell eller filosofisk fråga. Man brukar ju prata om, det här är ju någonstans då det man brukar kalla för ett rationellt beslut, där man liksom på ett rationellt sätt beslutar att det ena livet är mer värt att bevara än det andra. Men då kommer ju alltid följdfrågan vad som är rationellt, och vad som är rationellt för dig behöver inte vara rationellt för mig och sådär vice versa. Men jag köper ju helt och fullt Socialstyrelsens beslut här. Så måste vi göra, för att respiratorerna räcker ju inte till alla. Det finns ju ingen annan lösning på problemet, och det kan ju inte vara liksom någon turordning att den som råkar bli sjuk först, den ska vi rädda nu.
Nej, så är det naturligtvis, och det är en exceptionell situation, och jag tycker också det är, jag höll på att använda ordet positivt, men att man redan nu har tagit fram det här så att man inte liksom avvaktar in till den dagen då vi har en situation när respiratorerna är slut. Låt oss hoppas att vi aldrig hamnar där, men nu har man i alla fall haft lite framförhållning och så att säga, kan gå ut och informera om det så att alla vet vilka förutsättningar som gäller.
Ja, och vi är ju så pass nära nu ändå, verkar det ju som på medierapporteringen, på de som rapporterar flitigt om just sjukhusen, så det finns ju inte hundratals respiratorer som bara står och dammar, utan nu är vi ganska nära det här stadiet där det inte finns så många platser kvar.
Om det är någon av lyssnarna som sitter och undrar över hur den här prioriteringslistan ser ut, så kanske jag bara ska i sammandrag berätta det, för att det finns ett stort intresse av att känna till det. Den ligger för övrigt på Socialstyrelsens hemsida. Och de väger in då den så kallade människovärdesprincipen, som ju ligger till grund för mänskliga rättigheter och den lagstiftning vi har. Det vill säga, man får alltså inte prioritera utifrån patientens kronologiska ålder. Det vill säga, en person som är 75 år ska inte ha ett lägre prioriteringstal än en som är 70 år. Däremot får man prioritera utifrån den biologiska åldern, den medicinskt biologiska åldern. Det vill säga alltså vilken patientnytta som är möjlig att ge patienten utifrån hans biologiska tillstånd. Och där undersöker man också att det är det som avgör, och inte till exempel patientens sociala situation eller ställning i samhället. Man får absolut inte väga in, som det står, eventuella funktionsnedsättningar eller göra bedömningar utifrån huruvida patienten själv har bidragit till att orsaka sitt sjukdomstillstånd. Det är så att säga, man har rätt till samma typ av vård vare sig man har varit vårdslös själv kring det eller inte. Och så har man då tre prioriteringsgrupper. Och högst upp, alltså prioritet 1, är de som har en förväntad överlevnad på mer än 12 månader, alltså ett år. Och prioriteringsgrupp 2 är patienter som då har en förväntad överlevnad på 6-12 månader utifrån till exempel en underliggande sjukdomsbild. Och patientgrupp nummer 3 då, den kallar för lägsta prioriteringsgruppen, där skriver man så att patient med sammantaget förväntad låg sannolikhet för överlevnad initialt och där intensivvård normalt endast sätts in för att möjliggöra en förnyad bedömning och samråd med närstående. Det vill säga folk som egentligen inte har någon möjlighet att överleva, vilket de andra två grupperna har. Men än en gång, det är inte lätt att stå och fatta sådana här beslut. Och jag skulle till och med säga att det inte är lätt att sitta och upprätta sådana här teoretisk prioriteringslista heller. Om man ser framför sig den praktiska situationen att en människa ligger där och har sannolikt möjlighet att överleva. Men måste då få avsluta sitt liv för att någon annan ligger i en högre grupp.
Nej, men och då måste man ändå säga att det troligtvis är lite lättare att författa de här riktlinjerna snarare än att vara den som exekuterar beslutet och går och säger till en nära anhörig att jag är ledsen, men nu kommer respiratorvården att upphöra för att vi har en liksom 55-åring här som har större chans att överleva. Många skulle säkert acceptera det i långa loppet, men det måste vara oerhört svårt att ta in när någon säger det till såväl patienten som anhörig att det är så landet ligger.
Erik?
Ja, nej, det, som sagt, det går inte att föreställa sig och vara anhörig till en person i den här situationen när ett sånt här beslut ska fattas. Och det, ja, jag kan inte säga det nog många gånger, det är ju exceptionellt och historiskt det som vi upplever nu och måste förhålla oss till.
Jag tycker att en sak här är intressant och rent hypotetiskt, det här som är så självklart, nämligen att du inte kan prioriteras upp högre beroende på vilken ställning du har i samhället och så. Det kan vi ju då tycka utifrån just den här människovärdesprincipen. Det låter logiskt och sådär. Men är det så? Kommer det vara så? Vi behöver inte ta några särskilda personer här eller ämbeten i beaktande, men någon person som har en starkt framträdande roll inom svenska staten i något avseende. Kommer hen verkligen att hanteras på samma sätt som någon ifrån en avkrok?
Det är väl svårt att svara på. Jag vet inte riktigt om det är en fråga som så att säga har behandlats. Men det är ju redan så, har man ju sagt, med provtagning att det är sjukvårdspersonal och sådär i första hand och sen är det samhällsviktiga funktioner. Och det kan man ju tänka sig att det borde spela en viss roll även vad gäller då vård.
Jag tänker på framstående politiker eller på folk som kommer de att hanteras rakt upp och ner på samma sätt som vem som helst?
Det är ju omöjligt att svara på, men samtidigt så vore det ju konstigt om exempelvis Stefan Löfven hamnade i ett svårt sjukdomstillstånd och man liksom inte skulle prioritera honom för någon annan också. Jag menar, i den situationen vi befinner oss i nu så är han en avsevärt viktig person, så att ja, där tycker jag kanske att man skulle prioritera upp honom, jag vet inte.
Ja, och jag har faktiskt svårt att se, eller liksom, jag skulle nog inte ha några invändningar mot att man gör den typen av prioriteringar med personer som är viktiga för samhället.
Mycket, mycket svåra frågor. Och så idag så avslutades rättegången avseende mordförsöket på advokaten Henrik Olsson Lilja. Förundersökningsprotokollet är digert. Erik, du har läst och satt in i det här bättre än någon av oss andra.
Ja, jo, men det är ju en rätt så gedigen utredning. Den har pågått länge och en 55-årig man åtalas nu då för en dryg vecka sedan för försök till mord på Henrik Olsson Lilja. Den här mannen medger ju faktiskt slutligen faktiskt ett extra påkallat förhör efter att förundersökningen egentligen var slutförd och efter att han har fått läsa igenom den. Medgav att det var han som hade varit på plats och att det var han som då hade skjutit advokat Henrik Olsson Lilja med flera skott. Han nekar dock till försök till mord utan hävdar att han var på platsen för att hota Henrik Olsson Lilja. Men när han höll upp sitt vapen så gjorde Henrik Olsson Lilja en rusning mot honom, var på ett skott brann av, som han beskriver i förhören. Som sagt, nu är rättegången avslutad. Om 2 veckor kommer domen. Det finns ju, för att återgå till utredningen, så det finns ju en stor lucka här. Vem beställde det här? För att det handlar om ett beställningsjobb, det är så att säga medger den här personen att han har blivit uppmanad av någon. Men vem det är som har bett honom göra det här, det skulle jag nästan säga är anmärkningsvärt vad få frågor han får om. Han medverkar inte så mycket i förhören, utan det är mest inga kommentarer. Men det är inte så många gånger han får frågan vem som ligger bakom det här.
Nej, och alltså det som rullades upp i media från början var ju att scenariot skulle varit att det var den så kallade kvinnliga toppjuristen som har haft en förhållandevis nära relation med Henrik Olsson Lilja då, som påstås vara den som skulle anstiftat detta. Men det har ju svalnat senare eftersom det inte har kunnat beläggas av förundersökningsledarna eller av åklagaren, eller hur?
Ja, och det var ju, får man ändå säga, ganska svalt redan från början. Hon anhölls ju, men blev aldrig häktad. Man kom inte upp till sannolika skäl eller ens skäligen misstänkt. Ett beslut som prövades ändå upp i, gick hela vägen till högsta domstolen, men man ansåg inte att det fanns skäl. Och hon har ju då, har åklagaren hela tiden sagt, varit fortsatt misstänkt, men är inte åtalad, inte frihetsberövad, så att vilken sanning som fanns bakom det påståendet från början är ju väldigt, väldigt oklart.
Ja, nu måste hon ju då vara juridiskt i alla fall avförd. Alltså det är ett oskick att hålla på människor formellt misstänkta i en brottsutredning när man inte kan prestera bevisning. Och som jag har förstått det så fanns det ingenting konkret, utan det var bara sånt där.
Är det indicier?
Ja, indicier och motivbilder och lite sånt där. Men det fanns ju ingen konkret. Hon är så att säga inte, man har inget tekniskt spår till exempel.
Nej, utan som det har berättats så att säga, och som framgår i förhören, så var den här personen en av flera personer som Henrik Olsson Lilja själv nämnde i de första inledande förhören, vem man kunde tänka sig låg bakom något sånt här. Och det var väl, tänker jag då, möjligen det som föranledde att man anhöll henne och förhörde henne. Men längre så kommer
det
inte.
Det jag tycker är lite intressant är att det inte har skrivits särskilt mycket om det här de senaste månaderna. Det var ju alltså en anmärkningsvärd händelse när det hände, eftersom de flesta vid första anblick när man fick reda på det här trodde att det var liksom, nu är rättssäkerheten hotad och det är en advokat som skjuts av någon tidigare klient eller liknande, någon som vill utöva påtryckningar. Sen så lugnades ju det spåret ner lite grann av att man då rullade upp historien om att den här kvinnliga toppjuristen skulle vara den som hade anstiftat någon att skjuta Henrik Olsson Lilja på grund av en trasslig relation. Men om man nu inte kan belägga det, så då är vi ju tillbaka på ruta ett igen, att är det någon som vill honom illa liksom?
Ja, och det spekulerar jag en del själv kring i förhören, och nämner ett par tidigare klienter som man kan tänka sig har skäl att vara arg på honom eller vilja skada honom. Men samma sak där, man har ju inte kommit någonstans, eller så vitt känt har man inte kommit vidare och kunnat knyta någon till beställningen av det här mordförsöket. Eller?
För det är ju extremt allvarligt i så fall. Alltså det är, och då sätts ju verkligen rättssäkerheten ur spel på något sätt. Om vi börjar få advokater som blir utsatta för mordförsök eller blir mördade eller utsatta för andra typer av utpressningar eller påtryckningar, det är ju extremt allvarligt för allvarligt. Det svenska rättsväsendet.
Och ovanligt. Va? Ja. Alltså jag känner inte till något svenskt fall där det har gått så där långt i varje fall, att någon försvarsadvokat från egen klient eller motpartssidan skulle ha blivit utsatt för den här typen av...
Nej, men advokater, det gäller både advokater och åklagare, utsätts ju regelbundet för ganska allvarliga hot. Och vi hade ju Barbro Jönsson bland annat som fick en ytterdörr sprängd och sådär. Det kanske är det senaste...
Vi ska säga Barbro Jönsson var åklagare.
Ja, just det.
För de som inte var med på den tiden.
Åklagare Barbro Jönsson som var åklagare ett mål avseende gängbrottslighet. Jag vill minnas att det var Black Cobra. Och sedan då exploderade hennes ytterdörr. Det är ju ett väldigt uppmärksamt fall, men annars så är min bild att advokater, åklagare, precis som journalister, hotas väldigt ofta, men är så pass publika personer så att det sällan verkställs.
Nej, precis. Och sen tycker jag är viktigt att lyfta också, som advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvall sa när hon gästade podden här, att det är väldigt vanligt om man jobbar med till exempel familjerätt eller liknande att man får väldigt obehagliga hot emot sig, men de är ju väldigt sällan publika, som till exempel Henrik Olsson Lilja som ändå med A$AP Rocky och allting är liksom en känd person, men många som jobbar med familjerätt får ju otroligt mycket hot riktade mot sig.
Med vårdnadstvister i bagaget framförallt, som väcker starka känslor och där parterna har emotionella motiv till denna typen av hot. Ja.
Men om det nu skulle bli en fällande dom här, tror ni att liksom advokatsamfundet kommer gå ut och reagera starkare? Liksom, för det var ju väldigt starka reaktioner från deras sida direkt efter det här mordförsöket. Just att det är viktigt att vi sätter ner foten här nu. Det här ska vi inte acceptera. Så här får det inte gå till. Advokaterna försvarar liksom viktiga rättssäkerhetsprinciper etc. etc. Kommer de gå ut och ta det här mer på allvar? Alltså, det är klart de tar det på allvar, men på ett annat sätt.
Ja, men det är en väldigt intressant frågeställning, och inte minst är den intressant för när man har följt det här både i media och så att säga inom branschen, så känns det som att nu ska vi vara noga och understryka att det har aldrig lett till någonting, och den här personen som då var misstänkt från början blev inte ens häktad. Men det intrycket är ändå att det finns en konsensus kring att det var nog hon som låg bakom det här, så därför har man liksom släppt det andra spåret. Men skulle man verkligen ha gjort det?
Ja, absolut, och det är precis det som har kommit hela tiden. Leif G.W. Persson, för att nämna honom igen, så satt han i tv för ett tag sedan och pratade om den här utredningen. Jag tror till och med han skrev en krönika Expressen om den fantastiska förundersökningen, men att det var så synd om förundersökningsledaren att man inte hade då på något sätt kunnat knyta den här personen som man misstänkte var anstiftaren. Och det är precis det du säger, att det råder någon form av konsensus om att det här är liksom inte hela sanningen, och därför är man inte lika oroliga över, eller liksom lika bestört över det här dådet som man hade varit om det var liksom klarlagt att det var en tidigare klient som hade utfört det.
Man kan lyfta det hela till en högst generell nivå i sammanhanget och peka på ett uttryck som brukar användas såna gånger, nämligen något som kallas för polisiärt uppklarat. Det är ett uttryck som jag själv är närmast allergisk emot. Det finns inget så att säga stöd i lagen för, utan det är en praxis, en polisiär praxis som har utvecklats genom åren. Man säger så här: vi vet vem som begick det här mordet eller vem som begick den här kuppen. Vi kan inte binda honom, henne, dem till det. Därför så lägger vi inte ner någon ytterligare utredningskrut på det, för vi vet vilka det är. Vi vet att vi inte kan få fram bevisning. Och där kan man säga då i rent praktisk mening, och då pratar jag inte juridisk mening eller rättssäkerhetsmässig mening eller andra formella grundmeningar, utan jag tänker rent praktiskt, så är det i många sammanhang naturligtvis så att det är helt korrekt polisiärt att besluta om att det här kan vi inte fortsätta utreda, eftersom vi kanske till och med fått någon åtalad men friad på marginalen, och alla vet att det är den här människan. Men det skiljer på juridik och verklighet. Va?
Men det här aktualiserar ju i viss mån kanske något som vi har diskuterat i podden tidigare med kronvittnen. Om den här personen som nu är åtalad och av allt att döma kommer dömas för det här. Om den personen hade erbjudit strafflindring gentemot att han hade uppgett och kunnat presentera någon form av bevisning för vem som hade beställt det här. Hade det varit, vad säger vi om det?
Jag är ju av principskäl emot kronvittnessystem. Alltså jag ser ju fördelarna med det, men jag ser också nackdelarna med det, och därför så tycker jag inte att man ska använda sig av det systemet. Men det är klart att det i vissa fall hade hjälpt till och fått folk att liksom tala ur skägget, men jag är fortfarande emot det av principiella skäl.
Ja, det är i och för sig jag också. Det väcker ju den här frågan, inte minst när det gäller då anstiftan brott.
Ja, vi har konsensus kring bordet. Jag är inte heller någon principiell anhängare av kronvittnessystemet. Däremot så gör jag en viss skillnad på att en person berättar någonting som går att kontrollera i efterhand. Han kanske säger att ja, men mordvapnet ligger nedgrävt där och där, och så visar det sig att det gör det. Då så att säga, säkrar man bevisning genom hans tips eller hans medverkan. Det är en helt annan sak om vittnet i fråga eller medmisstänkt i fråga påstår någonting som i sig får utgöra bevisning för att det förhåller sig på ett visst sätt, till exempel att någon person var inblandad. Det går inte att kontrollera då, och då är trovärdigheten noll om man börjar köpa sig strafffrihet på det sättet. Jag gör en viss åtskillnad på den där.
Ja, men det är inte ovanligt att man läser det i domar att en persons brott sätts ner något för att personen har medverkat under
absolut
utredningen.
Och det
är ju snubblande nära ett kronvittnessystem. Så att säga.
Ja, och jag tycker bara för att återknyta liksom till hela det här fallet och till liksom säkerheten för advokater överhuvudtaget. Nu har man ju i alla fall för alla som verkar i domstolar börjat med säkerhetskontroller på nästan alla domstolar, vilket är nästan konstigt att man inte gjorde tidigare, att man kunde komma och gå som man ville med vad som helst i fickan tidigare. Men liksom, bör advokatsamfundet agera på något sätt här?
Ja, återigen svår fråga, men ja, det är nog mitt korta enkla svar. Någon form av markering och åtminstone ett uttryck för att man intresserar sig för hur vida det kan vara så. Att det här är ett attentat mot en person
för,
i sin tjänst.
Ja, för riskerar man det här då som försvarsadvokat, då lär ju intresset för att liksom verka som sådan minska ganska drastiskt.
Erik, du på sista ordet.
Ja, sista ordet tar jag bort från någon principiella diskussion och säger att om 2 veckor så får vi en dom. Och det ska bli väldigt intressant att se vad man anser. Personen som sagt medger att han har skjutit, men det finns ju ändå omständigheter som kanske talar till hans fördel att det inte var ett försök till mord. Men vi ska se vad domstolen har att säga om detta.
Det säger Erik Tagesson, chefredaktör för Dagens Juridik. I studion finns också Wille Eriksson, själv heter jag Stefan Wahlberg. Tack för att ni har lyssnat.